Den snabba och lite flyktiga berättelsen som växlar i tema gång på gång och som i alla tider har fängslat oss som kristenhet, Markus-texten. Han berättar om Jesu gärning. Det är från det femte kapitlet. När Jesus hade farit tillbaka till andra sidan sjön samlades mycket folk omkring honom. Medan han var där vid sjön kom dit en synagogsföreståndare vid namn Jairus. Då han såg Jesus kastade han sig för hans fötter och bad enträget: min lilla dotter är nära att dö, kom och lägg dina händer på henne så att hon räddas till livet. Och Jesus gick med honom. Mycket folk trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i 12 år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde, men ingenting hade hjälpt. Snarare hade det blivit sämre. Hon hade hört vad som berättades om Jesus. Och nu kom hon bakifrån i hopen och rörde vid hans mantel. För hon tänkte att om hon bara får röra vid hans kläder så skulle hon bli hjälpt. Och genast stannade blodflödet och hon kände i kroppen att hon var botad från det onda. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i hopen och frågade: vem rörde vid mina kläder? Lärjungarna sa: du ser väl hur folk tränger på och ändå frågar du vem som rör vid dig. Han såg sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan som visste vad som hade hänt med henne kom rädd och darrande fram och föll ned för honom och talade om hur det var. Han sa till henne: min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Du är botad från det onda. Amen. Att röra vid hans mantel och att se hans ansikte handlar det om idag. Där utkämpas kampen mot det onda. Alltså det gör vi inte ensamma, utan då är han nära. Vi får röra vid honom, han rör vid oss. Och han ser oss och förstår oss. Denna gudstjänst, där vi har samlats förberedda med förbön, där vi har Guds ord, Guds eviga ord som alltid består. Vi har läst det tillsammans, vi har fångats av berättelsen och framträder honom som rör vid oss. I den här gudstjänsten så är det det som kan få ske. Det är det stora. Alltså Jesus hade kallats till en synagogsföreståndare. Det låter långt och fint ord, men alltså det är en ganska uppsatt position i byn eller samhället. Synagogsföreståndaren. Och så hörde vi om bönen. Han ber för sitt barn som är sjukt. Och han känner att det är bråttom och Jesus vet att det är bråttom. Och ändå så händer när massa nyfikna människor då, för det var lite extra när en kändis hade inbjudit Jesus på det här sättet, så blev det särskilt mycket folk. Och de trängde på. Och så sker det här. En kvinna som hade kroniska menstruationsblödningar. Hon hade sökt hjälp, många gånger står det. Hon hade använt alla sina pengar och medel för att kunna få hjälp i sin livskamp mot sjukdomen. Nu är det svårt att i den här kulturen, så om man har blödningar så är man oren. Det betyder att man är utstängd från mänsklig gemenskap. Ja, man får absolut inte gå till synagogan, om det nu var det. Eller till templet, det är otänkbart om man har blödning. Man måste vänta in reningsceremoni och bli ren igen för att kunna delta i den sociala gemenskapen överhuvudtaget. Och den andliga gemenskapen för all del. Hon var stigmatiserad, som vi säger, av sjukdomen och sitt utanförskap. Och nu hade hon hört ryktet att det fanns en som kunde hjälpa sjuka. Mot alla ordningar så smög hon sig på honom, närmade hon sig honom och lyckades röra vid hans manteltofs. Det är alltså förbjudet. Hon får ju inte orena andra när hon är oren. Det värsta var att hon ertappades på bar gärning. Men det var Jesus som ertappade henne. Det var Guds son själv. Och därför så blev hon som vi alla. Hon blev upprättad samtidigt. Hon blev uppsökt som människa och hennes svåra livssituation blev klarlagd inför levande Gud. Och Gud verkade genom Jesus Kristus på det här sättet. Det har alltid varit så att människorna i bibelberättelsen är ju väldigt intressanta. Och den här kvinnan, hon tycks då alltså finnas här. Hon får vara med om detta under. Och många av oss kunde ju undra, hur gick det sen? Vad blev det av henne? Hon har kämpat i 12 år med denna fruktansvärda svårighet som har gjort att hon har varit en nolla. Hon har varit utanför. Hon har inte funnits med i någon typ av gemenskap. Oren bara. Det är en fruktansvärd dom över en människa. Men hur blev det sen då? Ja, det vet vi ju inte, för evangeliets text berättar inte mer om henne. I det tomrummet som uppstår så har det blivit legender. Det är alltså heliga berättelser om där man vill föreställa sig mera i litterär mening, berätta om hur det gick med den här kvinnan. Och det finns om kvinnan som blev botad. Flera stycken egentligen, varianter på legender om henne. Den mest intressanta tycker jag. Det här är alltså inte bibeltext, utan nu är det berättelser som har skapats av människor av längtan efter att få veta hur det blev. I den legenden så heter hon Veronica. Det betyder den sanna bilden egentligen. Vera och ikon. Den sanna bilden. Hon hade ett behov av att tacka på riktigt för vad hon hade fått hjälp med i sitt liv. Och då berättas det i legenden att hon vid Jesu korsfästelse fanns med i hopen. Och när han då sårad och blödande släpade sitt kors ut mot Golgata, så hade hon förberett så att hon hade en svettduk med sig. Det vill säga en torktrasa som man har och torkar svetten ur pannan. Hon hade den med sig, hon hade dränkt in den i växter som är blodstillande. Det vill säga som hjälper att blodet inte flödar för mycket. Och hon går fram till Jesus när han släpar på korset ut mot Golgata och torkar hans ansikte. Och då sker ett under, ett mirakel, och det gör det ofta i legenderna. Förstås, för det hör till. Jo, det sker det miraklet att på den svettduken avtecknas bilden av Jesu ansikte. Och nu har man bevarat, sägs det, Veronikas svettduk. Den har funnits i Rom, påstod man, i Peterskyrkan. Det är den främsta kyrkan i den katolska världen, och där skulle den då finnas. Men den är också, sägs det, transporterats, så den finns i ett kloster i södra Italien. Och där vårdas den, och där finns den uppsatt. Och man kan se, påstås det, jag har läst berättelser om det här, det är rätt spännande. Där kan man se i olika ljusvinklar, så ser man konturerna av en mans ansikte. Jesu ansikte i svettduken. Detta är ett mirakel. Det berättas så. Om växten Veronica, för det finns ju en växtfamilj som vi, ni kan ju Veronica, ni vet ax Veronica, den där blåa toppen sådär, och ni har sett T-Veronica, och min favorit är förstås ärenpris. Tänk att det finns en blomma som heter ärenpris. Gud till ära och pris. Den är väldigt oansenlig. Den är mindre och mer oansenlig än förgät mig ej. Men den heter ärenpris. Och kryper man ner i gräset, jag har den på flera ställen i min sommarvärld, där en liten reva och de små blå, kanske lite violetta blommorna finns. Om man tittar in i den, om man anstränger sig och förstorar upp och skådar in i ärenpris, då förstår man lite namnet igen av Guds skönhet i skapelsen. Den blomman berättar, jag vet inte om någon här heter Veronica som första eller andra tredje namn. Det vore ju fint. Det är ett vackert namn, visst är det. Ärenpris, inte minst, men också de andra Veronica-växterna. Och de berättar då om henne. Fick hon namnet av blomman? Hon hade dränkt in, för den här är blodstillande, den här växtsaften ur Veronica. Det har man konstaterat senare också. Hade hon dränkt in den i just den här Veronica-växtens saft? Eller gavs namnet till blomman efter hennes namn? Ja, det vet vi inte. Kvinnan blev räddad tillbaka till ett meningsfullt och rikt liv. Och hon ville där tjäna honom. Det är det som är poängen. Hur tjänar vi Jesus Kristus? När han lider, så lindrar vi hans lidande om möjligt. Och när Veronica såg den blödande Kristus på väg till Golgata, där han skulle ge sitt blod för alla till evig räddning, då ville hon lindra hans smärta. En kärlekstjänst till honom, till honom som gav henne livet tillbaka och gav hennes liv mening i helig tjänst för honom som läker, helar och upprättar. Som läkedom för oss alla i vårt djupa behov av mening och räddning i kampen mot ondskan. Är Kristus nära. Om vi sträcker oss mot honom och snuddar vid hans mantel,
kommer kraft från honom till oss. Och vi avslöjas inte utan vi upprättas. Han förlåter, försonar och upprättar oss till meningsfullt liv. Till fullkomlig renhet från det ondas förödande makt. Från utanförskapet. Vi har kanske alla anat honom och hans närvaro på något sätt i vårt liv. I bön och helig önskan just nu bär vi att han skulle upprätta oss idag. Vi blöder, han helar. Det var våra krankheter, som det står i Jesaja-texten, han bar. Våra smärtor, de lade han på sig för att vi skulle bli helade. Genom Jesus Kristus, som ger sig själv åt oss i brödet och vinet på nattvardsbordet här idag, så får vi läkedom och vi får infört i vårt liv en helig vilja att tjäna honom och den mänsklighet som han tjänar. Att visa sådan kärlek till honom och till människor som han älskar, och det är alla, ingen undantagen, till människor han älskar, så att vi använder vårt livs gåvor för en sådan helig tjänst. Ta emot evangeliet på det här sättet och låt dig beröras av honom. Låt ditt berörande av honom, ditt sökande fram till honom, bli verkligt igen och igen och igen. Amen.